Så till årets sista talbokstips, där mödrar spelar en stor roll i flera av böckerna. Det blir också deckare, både historiska gruvligheter och en något lättsammare nutida kriminalhistoria. Och så introducerar Stadsbiblioteket i Kristianstad en ny boktipsare vid namn Jessica Sten. Hon tar över efter Karin Gustafsson som gått i pension. Det slutna sällskapet heter en dokumentärfilm om turbulensen i Svenska Akademien här om året. Men en bok som Stefan Sjölund ska tipsa om först handlar inte om akademin, även om titeln är densamma.
Nej, det är det inte. Det här är en roman från Amerika, skriven av Elisabeth Clefoot. Den är från 2019 och det är en talbok med text på 15 timmar och 55 minuter och inläsare är Helena Gripe. Charlotte, eller som hon kallas Charlie Calloway, är 17 år och kommer från en välbärgad familj. Hon är duktig i skolan och kommer in på den prestigefyllda internatskolan Norwood i New England, USA. Charlie har en mörk hemlighet som hon så mycket som möjligt försöker undvika att tänka på. Hennes mamma försvann för 10 år sedan när Charlie bara var 7 år gammal. Fallet blev då mycket uppmärksammat. Hennes pappa blev mer eller mindre utpekad och dömd i massmedia för att ha mördat sin fru och gjort av med kroppen. Mammans släkt tror också att pappan ligger bakom på något sätt och Charlie, hon vet inte vad hon ska tro. För att slå sig fri från den mörka familjehistorien kastar sig hon ut i studentlivet. Eftersom hon kommer från en inflytelserik familj blir hon snart erbjuden att gå med i den hemlighetsfulla A-gruppen. Detta slutna sällskap är mycket exklusivt och ingen utomstående vet vilka som är medlemmar. För att bli fullvärdig medlem tvingas de presumtiva medlemmarna att utföra vissa uppdrag som var och en för sig kan ses som oskyldiga spratt, men som det senare visar sig kan påverka både elever och lärarets framtid och karriärer. En kväll kommer hennes morbror på oväntat besök och överlämnar en mapp med dokument och fotografier som väcker nya frågor och får Charlie att börja ta tag i mysteriet med mammans försvinnande.
Vad är det för typ av bok? Är det en thriller, en spänningsroman? Vad är detta för historia?
Spänningsroman är väl en ganska bra beteckning.
Är det ett vältrande i den amerikanska överklassens elände? Eller?
Ja, jo, men det är nog lite vältrande i den amerikanska överklassens elände. Och lite, alltså, lite ungdomsroman.
Nästa bok kommer från en helt ny talbokstipsare. Vad heter du?
Jag heter Jessica. Jag har precis börjat min tjänst här på uppsökande avdelningen i Kristianstad. Men har tidigare jobbat som bibliotekarie i 10 år, bland annat på filialbibliotek och på bokbussen.
Och om du läser själv, vad väljer du helst då?
Då väljer jag helst deckare, men även lite feel good blandat.
Det var en mamma som försvann i den första boken från Stefan. Och här är det också en mammahistoria.
Ja, det här är en bok av Sofia Lundberg. Den heter Som en fjäder i vinden. Talbok med text. Speltid 9 timmar och 8 minuter. Inläsare är Thomas Ekelöf. Varför är hon inte här nu, mamma? Om hon är din bästa vän? Viola dröjer med svaret. Det undrar jag också. Hon bara försvann ur mitt liv som en fjäder i vinden. Den här boken, Som en fjäder i vinden, handlar om Viola och Lilly. De allra bästa av vänner som växer upp som grannar i 40-talets Visby. Lilly växer upp i ett fattigt hem med många syskon och måste hjälpa till mycket hemma. Viola växer upp som ensam barn i en familj som har det gott ställt. Och vi får följa de här flickorna och deras vänskap och livsöden från barndom fram till nutid vid samma datum varje år, den 12 augusti. Detta datum har firats varje år av flickorna och kommit att bli väldigt viktigt för dem båda. I fina miljö- och uppväxtbeskrivningar av 40- och 50-talets Visby följer man Viola och Lilly tills ungdomsåren, då Lilly råkar illa ut och till slut flyr till Paris, medan Viola stannar i Visby och bildar familj. Trots att de lever olika liv långt ifrån varandra och kontakten dem emellan upphör, så slutar de aldrig längta efter varandra. Så en dag, den 12 augusti 2019, så ringer plötsligt Lilly till Viola för att ta farväl, och Viola och hennes döttrar åker till Paris för att försöka hitta och återse Lilly en sista gång. Där får de också svaret på den gåta som Viola länge undrat över. Det här är en gripande relationsroman berättad på ett speciellt sätt där alltid datumet 12 augusti är i fokus. Och den här romanen har sin grund i en verklig händelse. Det var Sofia Lundbergs mamma som berättade om ett samtal hon fått från sin barndomsvän som ringt för att ta farväl. Kort efter samtalet så dog väninnan och lämnade mamman i sorg. De hade vuxit upp tillsammans, bott grannar i Visby, sprungit mellan tomterna, badat i havet, blivit kära och gått på dans. Samtalen Sofia hade med sin mamma om allt hon och väninnan upplevt tillsammans blev inspirationen till denna fängslande bok.
Du sa att Lilly råkade illa ut. Vad betyder det? Eller avslöjar du?
Hon satte sig i en situation där hon var tvungen att åka iväg.
Och Stefan fortsätter med en verklig historia, fast det är lite i romanform och det finns en mamma med här också.
Ja, just det. Jo, mamman är väldigt central i den här boken. Jag har läst Barnen på Hidden Valley Road av Robert Philip Kolker. Det är en talbok med text, 16 timmar och 52 minuter, och inläsare är Hans Sandqvist. Det här är en annorlunda familjehistoria. Mimi och Don Galvin bodde på Hidden Valley Road i Colorado Springs och fick mellan 1945 och 1965 hela 12 barn tillsammans. På bokomslaget ser man föräldrarna och 10 av barnen finklädda och uppradade i en trappa med juldekorationer. De är bilden av den perfekta familjen. Pappa Don gör karriär inom det militära och mamma Mimi vill vara den perfekta hemmafrun som uppfostrar alla sina barn till ansvarsfulla och kulturella samhällsmedborgare. Man går i kyrkan på söndagarna, man är alltid hel och ren, man spelar in radioprogram med klassisk musik och sitter gemensamt och lyssnar och analyserar, etc. etc. Men fasaden krackelerar när den äldste sonen Donald mår allt mer psykiskt dåligt och senare diagnostiseras med schizofreni. Och det räcker inte med det. Efterhand som syskonen kommer upp i de sena tonåren, 20-årsåldern någonstans, så insjuknar den ene efter den andra, så att till slut 6 av de 12 barnen blivit dåliga. Sjukdomen förde familjen till ruinens brant och påverkade naturligtvis alla, även de som inte drabbades av schizofreni. Olika familjemedlemmar kommer till tals när Robert Kolker skildrar familjens sjukdomshistoria. Främst de 2 systrarna som kom i slutet av syskonskaran, de är födda 1962 och 65. Emellanåt sticker författaren in facklitterära kapitel om forskningen kring schizofreni och vilka behandlingsmetoder som använts och har använts, och på vilket sätt familjer som familjen Galvin har kunnat bidra till forskningen. Jag noterar att talboken är klassad som skönlitteratur medan den tryckta boken är klassad som facklitteratur. Och ja, den är något mellanting, men inte desto mindre så är den läsvärd.
Och du fortsätter med en deckare.
Ja, då ska vi prata om Frusen timme av Britt Peruzzi. Det är en talbok med text och speltiden är 11 timmar 47 minuter. Inläsare är Helena Gripe. Och här möter vi kriminalkommissarie Alda Luppi som jobbar vid NIS-polisen. Och i NIS faller snön och vindarna viner. Mitt under polisens årliga bal så kommer ett larm och Alda, hon tvingas iväg och in i ett fall där ett svenskt par i 50-årsåldern hittas skjutna i en badort. Brutalt mördade efter vad som ser ut och har varit en kärleksnatt. Det visar sig vara ett komplicerat fall som blir än mer invecklat då Alda upptäcker att parets son försvann under mystiska omständigheter för 7 år sedan. För att få klarhet åker Alda tillsammans med sin svenska kollega Ilse till Ven. Här träffar hon den svenska polisen Thomas som tidigare jobbat med fallet med den försvunne sonen. Parallellt med den här deckargåtan följer vi Alda Luppis något trassliga privatliv med åldrande föräldrar, äkta man och dotter. Alda, som är stark, smart och driven, kämpar för att inte låta det privata livet gå ut över jobbet. Och samtidigt som gåtan nystas upp reflekterar hon över sin egen livssituation och de val hon måste göra. Författaren Britt Peruzzi, hon har liksom Alda Luppi italienskt påbrå, och Nis med sina vackra omgivningar tillhör hennes favoritplatser. Det märks tydligt i denna inte alltför blodiga deckare, där mordintrigerna blandas med målande beskrivningar av Niss och framförallt med skildringar av mat, vin och restaurangbesök. Det här är en bok i samma anda som Donna Leons atmosfäriska pusseldeckare. Frusen timme är del 3 i serien om Alda Luppi. De andra delarna heter Aldrig glömma och Stilla vatten.
Och Stefan fortsätter med en bok som också innehåller måleriska beskrivningar men av ett helt annat slag.
Ja, jag tänkte prata lite om 1795 av Niklas Natt och Dag. Talbok med text, 13 timmar och 44 minuter och inläsare är Örjan Blix. 1795 är den sista delen i Niklas Natt och Dags deckartrilogi om åren efter attentatet mot Gustav III. Boken tar vid efter branden som ödelade skurken Tykos Setons barndomshem i förra boken. Anna-Stina Knapp är sedan dess försvunnen, galen av sorg och posttraumatisk stress efter att hennes båda barn dött i lågorna. Mikkel Kardell och Emil Winge letar efter henne, men det gör också poliskammaren och kretsen kring kungamördarna, då man tror att Anna-Stina är i besittning av en lista över de som låg bakom sammansvärjningen mot kungen. Tykoseten är utblottad och utstött. Han försöker komma tillbaka in i värmen och planerar en fantastisk och i vanlig ordning grym föreställning för sina kamrater. Likt Expressens recensent Marie Edström skrattar jag lite åt att man kallar serien Bellman Noir. Jag håller med henne om att tiden i sig var noir så det räcker, så beteckningen känns lite överflödig. Jag fick dock intrycket att grymheterna är något nedtonade när jag läser den här avslutande delen, jämfört med de båda förra. Det kan vara så, eller också är det kanske jag som är avtrubbad. Det saknas nämligen inte osmakliga detaljer. Bland annat när Anna-Stina och en fattig gatupojke flyr undan statsvakten och gömmer sig i stadens latringrop. Hur som helst är det fortfarande en läsvärd bok som knyter ihop säcken. Det känns som ett avslut när man har läst sista sidan om Mikkel Kardell, Emil Winge, Anna-Stina Knapp, Tykos Seton och de övriga figurerna som befolkar Natt och Dags romaner.
Har du läst Natt och Dag?
Nej, det har jag inte.
Står den på att göra-listan?
Inte än. Jag gillar deckare som inte är fullt så detaljerade, kanske blodiga och så.
Och du slutar med verklighetsskildringar, journalistiska sådana och inte av idag.
Nej, utan jag har läst Motorcykel genom Sverige av Ester Blenda Nordström. Speltiden är 7 timmar 41 minuter, inläsare Anna Godenius och det är en talbok med text. Och i den här boken, Motorcykel genom Sverige, är Ester Blenda Nordströms bästa tidningsartiklar genom åren samlade. Den på senare tid så uppmärksammade Ester Blenda var Sveriges första undersökande reporter. Redan 1912 anställdes den då 21-åriga Ester av Svenska Dagbladet och 2 år senare tog hon jobb som piga på en gård för att rapportera om pigornas villkor. Hon körde också motorcykel med sin pappa på bönpallen genom Sverige för en artikelserie. Ester skriver humoristiskt om sin färd genom byar, städer och landsbygd och beskriver många intressanta människor. Landskapens beskrivningar blandas med detaljer om hur det känns att köra motorcykel, personporträtt och en del fakta om motorcykel och körning. Man förstår att vägarna var usla för motorfordon och på småvägarna är alla grindar som måste öppnas för korna ett hinder. I vimlet på Berga bondemarknad får vi veta hur det är att försöka flytta en skenande kalv och ordagrant höra de stöddiga svenska amerikanerna, kvinnor som varit i Amerika några år och nu kommer hem och skryter med sina vackra kläder och fina sätt. De verkar redan ha glömt hur småländska talas. Sammanlagt så är det 35 olika artiklar och reportage som samsas i boken. Bland annat berättar Ester om den goda vännen Elin Wägner och hennes smålandshem. Hon skriver om Finlands svåra situation när inbördeskriget bröt ut. Rapporterar från resor till Frankrike, Spanien, Japan och Kina. I boken finns också hennes allra sista artiklar som hon skrev då hon dragit sig tillbaka till en egen gård i Sörmland.
Avslutade Jessica Sten som tillsammans med Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad sammanställt december månads talbokstips som innehöll följande titlar. Det slutna sällskapet av Elisabeth Klefot, Som en fjäder i vinden av Sofia Lundberg, Barnen på Hidden Valley Road av Robert Philip Kolker, Frusen timme av Britt Peruzzi, 1795 av Niklas Natt och Dag samt Motorcykel genom Sverige av Ester Blenda Nordström. Dessutom nämndes Aldrig glömma och Stilla vatten av Britt Peruzzi. Och de utgör de första delarna i en serie som hunnit till nummer 3 med Frusen timme. Samtliga finns inlästa som talbok och alla talbokstips från 2014 och framåt hittar du under rubriken Boktipset på vår hemsida. Reporter var Dodo Parikas.